redo. Hallå allihop, välkomna. Hemskt roligt att se er här. Jag hoppas vi har många med oss i livestreamen också. Vi kommer här titta lite på vad hände med de sociala medierna egentligen. I valrörelsen 2010 blev det politik 2.0. Om vi kanske skulle börja med det här med 2.0. Vad är det egentligen? Det är ju någonting som har använts väldigt länge. Men det man pratar om är ju att 1.0 var ju lite skämtsamt webben i sin första version. Och där 2.0 ska symbolisera väldigt mycket. Och gå hem och gör den hemläxan och fundera. Sätt er och titta på er egen webbplats och fundera på hur mycket kan besökaren addera ett värde till webbsajten. Inte bara kommentera och skicka vidare. Och det är ju frågan, hur mycket kunde vi som väljare addera ett värde till politiken under valrörelsen i år i de sociala medierna? Jag har med mig en fantastisk panel. Vi tänkte lägga upp det på följande sätt. Jag inleder med en kort genomgång. Och sedan kommer Anders Larsson presentera några spännande första siffror från din forskning, eller hur? Ja, och så har vi då förmånen att nu har vi ju chansen att fråga de som faktiskt vet vad det här handlar om. Och det är Ulrika Ingemarsdotter från Centerpartiet som då var du i alla fall under valrörelsen sociala medieredaktör för Centerpartiet. Och Campus Brynolf för Socialdemokraterna. Så vi återkommer till er två, så kör Anders och jag varsin 10 minuters introduktion. Själv heter jag Britt Stakston och har skrivit en bok som heter Politik 2.0. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag står här. Jag tror också att jag är känd internt bland partierna. Om den där kvinnan uttalar sig en gång till så blir vi trötta på henne. Eller de var trötta. Och vi har väl varit en hel del som man kan uppfattas ha suttit på läktaren och tyckt till. Men det handlar ju om att vi är ju kommunikationsnördar. Vi är samhällsintresserade och har helt enkelt haft väljarperspektivet och tittat på vad hade man kunnat göra och vad gjorde man. Så om vi ska ta en snabb genomblick om vad som kanske hände och hur det såg ut. Lite så som man kan summera det först innan vi blandar in partirepresentanterna som faktiskt vet hur det var att jobba i den här verkligheten också. Blev det politik 2.0? Jag skulle kunna göra det kort och säga så här. Men samtidigt så är inte det hela sanningen. Men det kan vi väl redan avslöja att vi nog tycker att partiorganisationerna inte lyckades med politik 2.0. Det handlar om mer än om att öppna ett Facebook-konto och ett Twitter-konto. Det kan vi väl vara rörande ense om. Men däremot har det betytt väldigt mycket för enskilda politiker och för enskilda väljare. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Det man skulle kunna fundera över var det inte dags? Fjärde gången gilt på något sätt. Det här är valaffischering uppe i Dorotea. Det här är också ett sätt att kommunicera under valet. Och visst var det väl dags nu att komplettera med webben. Det handlar inte om antingen eller, utan det handlar ju väldigt mycket om att faktiskt utnyttja de arenor som finns. Och utnyttja det faktum att vi är väldigt, väldigt många som finner det otroligt relevant att kommunicera via nätet. Men det var ju den fjärde valrörelsen där nätet är en del av den kommunikativa plattformen. Redan förra valrörelsen var nätet otroligt stort. Det vi såg då var kanske det vi ser redan nu, vi återkommer till det. Mycket aktivitet under valet, men sen dör nätaktiviteterna efter att valet är genomfört. Sen blev vi väl alla lite fundersamma. Jag tror att man internt i partierna blev extremt fundersam när sånt här hände. Det här är den famösa bajs-tweeten. Eller bajs-Facebook-statusen som Martin Jelin hittade. Edvard Unsgård som då var presssekreterare. Vilket han inte var efter att han hade skrivit det här. Han blev ju helt enkelt degraderad från sitt dåvarande arbete. På grund av en Facebook-status. Som han gjorde som dagens ros i en öppen Facebook-profil. Det satte fingret på något väldigt viktigt och jag tycker att det här är relevant att nämna. För det sätter fingret på att om landets statsministers presssekreterare som dessutom ekotjournalist inte tänker på att hans Facebook-profil är öppen och även om den hade varit stängd så får man ju tänka ett par varv till med den positionen och hur den sortens information hanteras. I det här fallet var det ju Martin Jelin som då var journalist på Svenska Dagbladet. Det fick ju otroligt genomslag. Kommer ni ihåg det här i januari? Jag tror att det fick många att backa och tänka, vad var det vi sa? Det är så här det blir när vi finns på de här sociala medierna. Det kanske är det här som gör att Fredrik Reinfeldt på fullaste allvar ger sina politiker och kollegor rådet att inte googla på sig själva. Vilket år 2010 låter helt befängt. Det är att inte veta vad som händer. Men det kanske är på grund av den här typen av händelser. För det fick ju otroligt genomslag. Torka bajs i trappen, det är arbetslinjen. Och det togs ju också upp stort i bloggosfären. Och Martin Jelin själv summerade det hela på det här sättet. Och det var väl ganska typiskt i början. Det nya medieklimatet, min Umsgård tweet från igår kväll, har nu hamnat på en mängd första sidor. Det här lärde vi oss mycket av, men det hände fler saker. För det var verkligen så, det här är en bild av de huvudtjänster som finns i de sociala medierna. Och visst var det så att politikerna i den här valrörelsen och partierna centralt hade en otrolig nyfikenhet och en lust att faktiskt jobba med att distribuera sin närvaro bortom det som hände på de egna partisajterna och i valstugorna. Men kanske lite för mycket fokus i slutändan på att just bara öppna konton och inte på riktigt förstå vad det faktiskt innebär att jobba på alla de här arenorna. Men det ska ju Hampus och Ulrika få kommentera. Men visst fanns det en stor lust. Sveriges Radio gjorde en stor undersökning bland landets alla första namn bland politiker som ju visade ett otroligt stort intresse. Och inte bara att man sa det för att det var politiskt korrekt. Man hade också aktivitet och man var aktiv med bloggar och andra sätt att vara närvarande i de sociala medierna. Så man var sugen på att distribuera sin närvaro. Vi kan också se att bloggosfären är absolut en fjärde statsmakt. Jag skrev en debattartikel för 2 år sedan om det. Och det tycker jag nog att vi verkligen fick befästigat under den här valrörelsen. Bloggosfären och den politiska bloggosfären är en stark faktor att räkna med. Och de jobbar väldigt mycket med att skugga, följa politiska beslut och sätta frågor på agendan. Jag har gjort här en sökning på Politometern som var ju en briljant tjänst. Där politiker kunde anmäla sig och där får du en otrolig överblick över vilka är de politiska bloggarna. I slutändan drygt 1500 tror jag att det blev. I det här fallet har jag gjort en sökning på tvångssterilisering som absolut var en av de frågorna som bars fram utav bloggosfären. I det här fallet ser vi att det är 113 träffar från politiska bloggar. Och vi ser också här i högerspalten vilket parti som drev den frågan mest. Folkpartiet initialt. Sen togs det upp av Socialdemokraterna också, eller hur, Hampus? Men det här var ju ett viktigt redskap också, att det fanns den här typen av tjänster att få en överblick över den politiska bloggosfären vid sidan av de bloggsökportaler som fanns redan. Men det här tror jag hjälpte många lokala politiska bloggar att få en överblick. Appar då? Det var väl något som man förstås var tvungen att ha. Hur fungerade det? Jag tycker att det här är väldigt samtidstypiskt. Alliansens, det här är deras formulering till när man ska ladda ner deras app. Alliansens utgångspunkt är att alla människor oavsett bakgrund ska ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egen vilja. Det låter jättebra, eller hur? Det följs av därför vill vi att vår iPhone-applikation ska lyssna mer än prata. Den här kommentaren är lite det som man känner lite så här politiskt korrekt. Man säger det man förstår att samtiden förväntar sig att man ska säga. Men det är extremt oklart hur det här lyssnandet går till. För det lyssnandet handlade om, det var det här. Att man kunde bygga sig meddelanden med hjälp av deras ord som var förgivna. Men som jag hastade förbi där så stod det längst ner att de friskriver sig från de budskap som man hittade på via de här. Och det är någonting i den här ansatsen som inte går ihop riktigt. Och jag är väldigt tveksam till hur mycket man lyssnade på det som faktiskt formulerades och skickades vidare genom den här applikationen. Det nådde inte hela vägen fram. Göran Hägglund kan man tycka har lyckats lite. Min egen son fick sortera mina appar och valde att lägga den här i mappen underhållning. Det tycker jag säger ganska mycket. Och kanske betyder det någonting för Kristdemokraterna, för det är inte den givna aktören som man tror ska ta fram en app som hamnar i kategorin underhållning. Kanske bidrog det till en viktig perceptionsförflyttning. Kanske inte hos kärnväljarna, men hos andra väljare. Sen utsåg jag ju vinnaren ändå. Den kom sent, men den var väl den bästa i kanske lite en kategori där det fanns så mycket mer att göra. Men de rödgrönas applikation med möjligheten just att kunna fråga, och jag hårdtestade det lite, man fick svar, kunde fylla en funktion i nya kommunikationsmöjligheter, men mycket mer hade man kunnat göra. Det vi såg, och jag ska utelämna partisajterna eftersom Anders faktiskt kommer titta på det sen, det är ju att mediesajterna, de traditionella mediesajterna, de gav oss ju det var ju en skattkista för den politiskt intresserade. Kommunikation, information på väldigt många olika sätt, bredd, djup och yta. Och väldigt olika sätt att kunna ta del av information. Där jag kan tycka att Sveriges Radio och Sveriges Televisions valpejl får stå som en symbol för en bra överblicksmöjlighet som politiskt intresserad. Och även Svenska Dagbladet med deras strukturerade sätt att jobba både med valkompassen men också med sociala mediesfären i sig. Där de absolut testade nya sätt att jobba med väljare eller läsarinteraktion i deras fall. Sen får det här symboliska mötet stå för någonting om den här symbiosen som vi ändå har sett i medielandskapet. Där politiken som realtidscase verkligen har förflyttat gränserna och fått det att flyta samman. Här har vi Micke Pettersson som då var sociala medieredaktör för SVT. Han möter KG Bergström och har en veckans sociala mediesnackis, den allra första. Det får vara lite en sån symbol för det samtidstypiska här i att vi ser ett möte mellan de nya och de traditionella medierna som gör att vi kan sluta prata om den här uppdelningen, för det lever tillsammans. Sen var det ju extra roligt att det var just KG Bergström som så mycket symboliserar en långtidspolitisk kommunikation. Det här är för övrigt ett jättebra tips att jobba med internt på företag och organisationer som jobbar med sociala medier. Se till att berätta internt vad har hänt under veckan i de sociala medierna, så får man med sig alla andra också. Twitter, som ju har varit stort, som inte bland mainstream-användarna än, var senaste siffrorna 200 000 användare. Även om vi dubblar det så är det väldigt få som använder Twitter. Och där såg vi ju från början, initialt i valrörelsen, att traditionella medier tenderade att lyfta upp det mer triviala. Här har vi två lite typiska. Ericsson knäppte upp tack vare Twitter. Jag blev jätteupprörd då och tänkte att man missar hela den politiska diskussionen som också sker. Att man fick Ericsson i pausen att knäppa upp i agenda tack vare kommentarer i Twitterflödet. Och Fredrik Federleys one-liner som ofta är enkla att lyfta upp. Varje gång Dolph pratar vill jag skada mig själv. Får väl också vara en ganska typisk rubrik initialt och hur man valde att titta på Twitter. Men ganska snart förändrade sig och blev precis det som vi har sett i alla andra sammanhang. Att i det här fallet så är det Göran Hägglund som får utrymme till en hel artikel utifrån ett citat på Twitter. Skandalöst skriver han på Twitter. Apropå det här med äldreboendet och inte möjligheten att bo tillsammans. Där man väljer att gestalta det med ett citat ur Twitter. Det här såg vi allt mer ju längre valrörelsen gick. Och man lämnade mycket mer bara den triviala vinkeln. Och det händer den här typen av saker. Rasmus Fleischer, debattör som skriver den här fantastiskt enkla tweeten. Låt mig presentera riksdagskandidaten Ove Svidén, Centerpartiet. Och så får vi en länk till hans konspirationsteorier. Det här spred sig ju snabbt och ledde ju till att han blev ju faktiskt utesluten. Och hans namn togs bort från valsedlarna. Så från en tweet till avstängning i partiet. Ulrika kanske kommenterar den händelsen sen, hur det tankarna gick där internt. Och det som absolut hände var att man kan ju prata om att det lägerelds tv-tittandet har försvunnit. Men det vi ser är ju att användandet av hashtaggen i samband med Twitter tände lägerelden igen. Det fanns ett absolut värde att titta på debatter samtidigt som alla andra gjorde för att kunna ta del av den diskussionen som fortsatte på Twitter. Som kommunikationskonsult såg man ju direkt vilka tweets som skulle leda till artiklar. Ulf Bjereld, statsvetare i Göteborgs universitet, förekom ju flera gånger. Man kunde se det direkt, att det här är en bra tweet. Det här kommer nog leda att en tidning ringer upp och frågar. Och det såg man väldigt ofta. Så det här är ju intressant, att det linjära tv-tittandet har fått en sån revival tack vare Twitter. Att vi faktiskt sitter med flera stycken i soffan. Och då har det ett extra värde. Och inte bara titta när vi själva vill. Facebook var i stort en missad möjlighet. Och det ska bli kul att höra både Hampus och Ulrika prata mer om. Det här är ju min version då. Slutsatser. Men intressant, vill jag lyfta fram Mona Sahlin, som har blivit så kritiserad för att hon själv inte fanns på Facebook. Jag tycker dock att det man absolut kan se, att det här är en av de Facebook-sidor från partier som fungerade bäst. Så man måste ha respekt för att trots att vi sociala medienördar tycker att det är fy och skam att inte Mona Sahlin själv. Jag tycker personligen att det är inget problem alls om man är tydlig med det. Vilket man var. Och målgrupperna fann det väldigt relevant att kommunicera här. Och generellt genomgående väldigt mycket mer aktivitet jämfört med ett konto som Nya Moderaterna eller Centerpartiet. Där kommentarsaktiviteten och interagerandet generellt sett var mycket, mycket lägre. Så den här personliga kopplingen är intressant på många sätt och vis. Almedalen, för där var ni ju stendöda i Facebook-sammanhanget, där Socialdemokraterna kritiserades för att bara göra 8 inlägg under det som är riktigt en festlig start på det mer skarpa läget av valrörelsen. Och Centerpartiet producerade den här trevliga reklamfilmen en vecka efter Almedalen. Fylld med upplevelser från folk på plats över vad som hände. Och där de här två tjejerna nästan får mig tårögd och får en lust att lyssna på vad är det Maud har pratat om. För de är skitglada, jättestolta över att vara där och känner sig jättepeppade inför valrörelsen. Och min fråga är ju, och det ska Ulrika få svara på sen. När den här filmen lades ut i Facebook, fick de här två veta det? Det är det här lite, det riktigt rejäla hantverket. Att se hur mikrokonversationer leder till en makrospridning. Där någonstans funkade det inte. Och jag tror, och det ska vi prata mer om sen, att det inte är fint nog. Det är inga stora informationsstrategier som krävs för att vara relevant i de sociala medierna. Det är otroligt enkla faktorer där att sätta sig ner och berätta för alla inblandade att de är med i det här klippet. De kommer ju vara jätteglada över att lägga ut i sitt flöde. Och den här intervjun hade man kunnat lägga ut direkt. Man hade inte behövt vänta en vecka på att göra en halvfärdig reklamfilm. För man, det var något slags en blandning mellan en riktig video, snabb upptagning till reklamfilm. Forum. En missad möjlighet i stor utsträckning. Om vi har någon från KD här, har vi det? Ingen. Tystnad. Kanske i chatten. Magnus Kålsjö kanske är med oss. Han har berättat om hur de jobbade med just familjeliv som kristdemokratisk representant. Mycket intressant, skulle man kunnat jobba mycket mer, och det ska vi också prata om hur mycket ni jobbade med forum. Kan hända att ni har jobbat sånt som vi har missat helt enkelt när vi har tittat på det. Det rörliga fanns det förstås både bra och dåliga saker med. De här personvalskampanjerna kändes ju kanske lite mer misslyckade. Det här är Mikael Prinsen Trolin, kanske tillhör kategorin lite mer kalkon. Medans det här i sin enkelhet, det här är folkpartisten Nicke Gran som uppe i Dorotea har gjort den här fantastiskt enkla filmen, men väldigt relevant. Och här har vi ett nyckelord, att det går att vara relevant. 11 punkter, vad deras politik, Folkpartiets i det här fallet, skulle innebära för Dorotea. Och så har han varit ute, stig anpassad för barnvagn, så har han gått längs den stigen. Eller en bild på sjukstugan, filmat av sjukstugan och sagt att den ska vara kvar. Oerhört relevant. 1000 visningar. Jag tror att de är 3000 som bor i Dorotea inne i kommunen där. Eller i själva staden. Så enkelt kan man göra det. Och då blir det relevant att handla ut i sin blogg som man har på Västerbottenskuriren. Så kan man också jobba. Det behöver inte vara de här dyra produktionerna. Men det är relevant för den lokala väljaren. Sen kan man ju lyfta upp här, jag tycker det är intressant hur Expressen jobbade med sin valstuga, och absolut använde man det rörliga på ett sätt som gjorde att det blev tillgängligt att vara med i Sergels torg även för de som inte bor i Stockholm. Det här kan man absolut jobba mer med, och tror jag framöver man kommer jobba mer med. Sen kommer vi till den här bloggposten där vi kan fundera på, gjorde den här bloggposten så att majoriteten förlorades? Jag skulle ju vilja säga att den drev på det väldigt mycket. Plötsligt dök den fråga upp som verkligen var akilleshälen för alliansen, som inte hade fått utrymme. Och vi ska prata mer om den i detalj, men bara lek med tanken att den här ursprungliga bloggposten, Sveket som den hette, Emelie Holmqvist berättelse om sin mamma, den delades på hennes Facebook-sida när hon la ut den drygt 38 000 gånger. Om vi gångrar det med 130, som är det genomsnittliga antal Facebook-vänner vi har, så har vi en potentiell räckvidd på 5 miljoner. Och så kan vi absolut räkna. Går vi sen in och tittar på interaktionsgrader och räknar lite lågt, 0,5, så är det 25 000 personer som har gjort något i sin tur. Och då ser vi ju lätt att det leder till den här typen av interaktioner. Nästan 3 000 kommentarer, drygt 570 bloggar och ett väldigt, väldigt stort genomslag. Och lyftes ju sen upp i radio och tv och alla slutdebatter. Och den här tweeten från Mikael Zackrisson från Veckans Affärer får vara lite talande. Shit, de rödgröna äger i sjukförsäkringsfrågan, för att använda min tioåringsspråk. Kan det vara vändningen? Och jag tror att där var vi ju väldigt mycket. Vart tog den här solklara majoriteten vägen? Och vi ska prata mer om hur det var att jobba under den här tiden med de sociala medierna hos partierna. Så spelade de någon roll, de twittrande politikerna, frågade jag på Twitter och fick det här svaret. Ja, twittrande politiker fick min röst i alla fall. Jag har också haft tillfälle att prata med en hel klass mediestudenter. Och där fick jag mig en berättelse som jag bär med mig. Och jag blev tårögd, och jag är inte politiker. När jag fick höra om den studenten som för 4 år sedan hade gjort ett aktivt val att inte rösta. Det var hennes första gång. Och hon kände att hon inte kunde ta del av informationen. Hon visste inte vad hon skulle rösta på. Hon valde att inte göra det. Och hon nu berättade om sin process. Och hon har njutit av att kunna ta del av informationen på olika sätt och vis. Och känt att hon har kunnat få svar och haft en möjlighet att föra direkt dialog med politiker via nätet. Och hon gick och röstade. Och det får vara väldigt viktigt i sammanhanget, även om det inte fick det stora, stora genomslaget. Jag tror det här perspektivet känner vi alla igen. Absolut ingen nytta, svarar någon annan, men däremot gjorde twittrande och facebookande kompisar det. Hur mycket det betydde att faktiskt föra politiska samtal. Hur vi faktiskt också valde att göra någonting väldigt ovanligt. Vi valde att berätta i mycket större grad var vi står politiskt, vilket ju leder till fortsatta samtal. Och där man synar varandras kort mycket mer. För man kommer komma ihåg de här diskussionerna. Och då får den här vara i sin mer extrema form symbolisk för det. Nu valde jag att ta bort hennes namn här. När jag fick rösta första gången någon gång på 90-talet röstade jag på Sverigedemokraterna, för det var coolt. Det gör jag inte i år. People can change. Hur vi valde att hela tiden prata och vara beredd att ta dialogen om våra funderingar. Sen vet jag en svärson som hamnade i trubbel med svärmor när hon förstod vad han skulle rösta på. Så det får ju spännande konsekvenser. Men absolut, valhemligheten fick plötsligt nya perspektiv. Och här någonstans skulle jag ha tittat på partisajten. Men nu har jag ju med mig en expert på det. Så nu tänkte jag överlämna till Anders Larsson som ska berätta om vad du har hittat på partisajten, va?
Strålande. Är det den här? Och det är fram och tillbaka?
Ja, och de kommer koppla över strax. Mm.
Ja, jag heter alltså Anders Larsson och är doktorand vid Uppsala universitet. Och som en del av min forskning då så har jag intresserat mig för politiker på nätet, eller rättare sagt politik på nätet, inte specifikt politiker. Idag så hade jag tänkt fatta mig relativt kort för att vara forskare, håller jag på att säga. Och berätta lite grann om 2 pågående studier som jag håller på med då, som berör det här. Som beskrivning för den här sessionen här idag så står det på hemsidan att i och med valet 2010 så har sociala medier fått genomslag på bred front. Och som Britt var inne på och som jag kommer att visa på lite grann här sen, så är det kanske inte riktigt så att det har fått genomslag på riktigt så bred front som väldigt många kanske vill låta påskina. Snarare så kan man se att det finns en väldigt, precis som du sa också, att det finns en väldigt entusiasm inför det här, men att man inte riktigt har hittat formerna för hur det ska gå till. För det är svårt, det är inte lätt. Det kan se lätt ut, men det är svårt att anpassa en verksamhet som har sett i princip likadan ut sen, jag vet inte, efter andra världskriget ungefär, har politisk kampanjande sett ungefär likadant ut. Det var en envägskommunikation från dem i maktställning till vi i valmanskåren. Och det är svårt att ändra på det. Det är svårt för politiker att byta ingång till hur man förhåller sig till dem som ska rösta på dem. Och det är svårt för vanliga medborgare att komma i fas med de möjligheter som ges av internet och att komma i kontakt. Som nästa bild så hade jag tänkt ha med en bild på Kennedy och Nixon i debatt. Av upphovsrättsliga skäl så undvek jag det. Men den bilden hade jag tänkt att skulle få symbolisera det faktum att tekniken alltid har spelat väldigt stor roll för hur politiker lyckas eller misslyckas. Ni känner kanske till, det finns en sån här väldigt känd anekdot om hur Kennedy lyckades spela på tv-mediet på ett väldigt bra sätt som inte Nixon riktigt klarade av. Han dök upp orakad och osminkad och sådär. Kennedy var där, han var väldigt tjusigt klädd och så. Klarade av att hantera mediet. Och på motsvarande sätt så menar jag att det är svårt att då hantera det här mediet, de sociala medierna, för dagens politiker. Det är svårt, även mästaren själv skickar sin första tweet i januari i år. Och naturligtvis, det är orimligt att tänka sig att en presidentkandidat i USA ska sköta en sån här maskin själv, precis som du var inne på, Britt, vad gäller svenska förhållanden. Men det finns ändå någon slags, det här blev en liten sån där, jaha, så det var inte han ändå. Det finns någon slags förväntning på att det faktiskt ska vara presidenten som sitter och gör det här. Kollar man på Sverige så, ja, flyttar hem igen, så lägger Maria Wetterstrand ner sin blogg i mars någon gång. Och skriver då att en blogg som inte används är ingen blogg. Mycket korrekt. Hon skriver här också då att hennes pressfolk är på henne för att hon ska börja twittra. Så det är alltså mediemänniskorna i organisationen som tjatar på politikerna för, ja, det här, jag ser att ni ler. Mediemänniskorna i organisationen tjatar på politikerna att ni måste vara där ute, ni måste bidra med någonting. Och ja, vi såg en del intressanta exempel på hur det kan funka. Britt hade uppe bra exempel på hur det kan funka och hur det inte kan funka också. Ja, en av de här grejerna som jag har gjort är att jag har kollat på webbsidorna, partiernas webbsidor. Och ett sätt att närma sig det här är att utgå från någon slags tolkningsmodell eller tolkningsram. En sån kan man hitta i den här boken. En del av er kanske har sett den. Den heter Web Campaigning. Skriven av två amerikanska forskare som då menar att man kan titta på partiers hemsidor på lite olika sätt utifrån vilka typer av funktioner som de möjliggör, som de har på sina sidor. Och jag tänkte, idag tänkte jag fokusera på tre av de här många funktionerna som de identifierar. För att det här är de tre som jag tycker är mest spännande själv. De informerande funktionerna, ganska enkelt förklarat, är den här vanliga envägskommunikationen från partiet till medborgarna. Vi tycker så här, de här frågorna vill vi driva om vi blir invalda. Helt enkelt en elektronisk broschyr kallar man det för ibland. Alltså att det är bara information om vad vi tycker och liknande. Vad gäller de involverande funktionerna så vänder man lite på steken där. Där tillåter man då medborgarna att komma i kontakt med partierna, med politikerna på olika sätt. Det kan handla om att man låter människor ställa frågor via sådana här enkla gränssnitt som ibland finns på hemsidorna. Det kan också vara lite mer avancerade saker, eller ja, avancerade. Men att man tillåts gå i direkt kommunikation med politiker via chattar och så här. Så att man vänder på det och skapar upp, öppnar upp för en tvåvägskommunikation. Och den här sista varianten då, mobiliserande funktioner, där erbjuder partierna verktyg och material för att vi medborgare ska kunna fungera som egna små partikampanjer. Det kan vara allt ifrån att, vad var det, Moderaterna hade någonstans, de la upp en PDF med instruktioner om hur man skulle bete sig och vara klädd. Man skulle inte ha slips på sig, eller hur, det var något sånt där. När man var ute och knackade dörr och försökte få folk att rösta på Moderaterna. Allt ifrån sådana grejer som sker offline då, till att man får, jag tror att Folkpartiet hade x antal banners uppe som man kunde liksom lägga in i sin egen blogg och sådär. För att på något sätt själv agera som partimotor, partikampanj. Så de tre funktionerna har jag fokuserat på just idag här, den här redovisningen. Och precis som du var inne på, Britt, så Så kan det vara intressant att följa det här longitudinellt eller över tid på vanlig svenska. Och det är precis det jag har gjort då. Jag började i januari. Den 18 januari, den 18 varje månad under hela året kommer jag att arkivera de här hemsidorna. Nu vet inte jag om jag kanske begår ett väldigt stort forskningsmisstag som berättar det för, men ni kanske inte jobbar med det här längre, för att i sådana fall så tror jag att jag just begick ett misstag. Vi får se. Inte bra. Det jag har gjort är att jag har arkiverat de här hemsidorna en gång i månaden för att se hur de här funktionerna förändras före, under, efter valet. Är det så att man ser en ökning fram till september och sen den 19 så pang säger det, ett parti har vunnit eller en sida har vunnit, och sen struntar man i att hålla kontakten med väljarna. Vi ses igen om 4 år när vi är intresserade. Eller är det så att man arbetar med det här lite mer varaktigt? Så. Det kan jag inte svara på än. Jag kanske står här om ett år igen och berättar om det. Men det jag kan visa på idag är hur utvecklingen såg ut mellan januari och september. Här ser vi då de här, på raderna har vi de här olika funktionerna. Och det som kanske är mest intressant här är den här procentuella skillnaden, differensen i kolumnen längst ut till höger. Där vi ser hur medeltalet av antal procentuellt och hur många av de här funktionerna som används, hur de har förändrats mellan januari och september. Och då ser man ganska snabbt att just de här mobiliserande funktionerna, det är de som ökar mest, åtminstone relativt sett. Men de stannar fortfarande på då 18 september på 52% av de funktioner som jag identifierade i den här studien. Vilket är bra, antar jag. Men fortfarande relativt lite jämfört med de övriga två, informerande och involverande då. Och särskilt om man jämför vart informera siffran hamnar någonstans. Den börjar på 55% i januari. Det är alltså mer, den börjar på mer än vad de slutar på för de mobiliserande funktionerna. Så det här, ja, kontentan är väl på något sätt att det stämmer rätt bra överens med det du var inne på, att det finns lite trevande försök så där, att arbeta med lite mer involverande, mobiliserande funktioner. Det var hemsidorna. Jag ska lägga till också att det här är medeltal för alla partier, vilket gör att några har varit väldigt mycket duktigare, om man ska uttrycka sig så, och några har varit lite mindre duktiga. Och utan att benämna specifika partier så kan man säga att storlek på partiet är viktigt. Men även också att det finns en del effekter av ideologiska effekter som vi kanske återkommer till lite senare. Då. Twitter var Britt inne på, och det håller jag på med också. Och här får ni en riktig sån här tidslinje. Det här, jag älskar sånt här. Jag vet inte ifall det är mer än jag. Men det vi ser här, det jag har gjort är att jag har kollat på hur användes den här hashtaggen val 2010. Som ju blev den mest använda för att relatera tweets till valet. Hur användes den mellan då 17 augusti som vi ser på den här vågräta axeln längst ut till vänster till och med 22 september. Så att jag ville på något sätt fånga slutfasen i valrörelsen. Och sen är det då antal tweets på den lodräta axeln. Och man ser ganska tydliga spikar i det här materialet. Och går man in och kollar specifikt på tweetsen så ser man också att de har mycket riktigt att göra med den här lägereldsprincipen som du var inne på, Britt. Att alla de här korrelerar ganska tydligt med partiledarutfrågningar på tv. Ålis bröstpump blev väldigt populär. Det var, jag tror till och med att det blev en egen hashtag, bröstpump eller sånt där. Så att det var ju väldigt lustigt. Men den absolut största spiken som vi ser, det är ju den som äger rum då på valdagen. Det är alltså nästan 50% av alla tweets under hela perioden som kommer den 19 september. Och merparten av dem dyker upp under valvakan. Så att då sitter man och tittar på det här och förargas eller gläds över valresultatet. Och så låter man då omvärlden få reda på vad man tycker. Jag ska tillägga också att det här håller jag på med just nu. Så att det här är, jag har lite mer grejer som jag skulle kunna visa men som jag inte riktigt är helt säker på. Men jag har börjat kolla på vilka som taggade sina tweets med val 2010 då. Vilka var mest aktiva med att skicka meddelanden, såna här @-meddelanden till varandra och vilka svarade mest. Och tentativa resultat visar då att den användare på Twitter som verkar vara mest aktiv när det gäller sånt är någon slags skämtanvändare. Jag har uppfattat det som det i alla fall. Som kallar sig för FRA_PR. Och det verkar vara någon slags FRA-kritiker som menar då att han eller hon eller vilka det nu är som ligger bakom användaren har koll på precis vad politikerna gör. Och under valkvällen så får de skickar ut ett meddelande och säger att vi har nu fått in Sverigedemokraternas pizzabeställning, Jimmy Åkesson vill ha calzone eller något sånt där. Så det är väldigt mycket sån här, inte särskilt kopplat till något slags politiskt innehåll, utan en ganska tydlig ironisk hållning till det hela. Så att det tycks alltså vara någon slags skämtare som har som är mest aktiv när det gäller att svara och skicka meddelanden. Vad det betyder, det vet jag inte, det kanske vi kan prata om lite senare. Så tillbaka till överskriften för dagens program. Nej, jag tycker fortfarande inte att det här har fått genomslag på bred front. Fyller de sociala medierna en funktion eller är det mer av en hype? Ja, det är skitsvårt att säga det, därför att vi har egentligen ingenting att jämföra med. Vi har från mitt perspektiv i alla fall, så finns det en del forskning från Norge, det finns från Tyskland och från USA naturligtvis också. Och där ligger Sverige rätt bra till, sett till att man utnyttjar såna här saker rent strukturellt. Man har en Facebook-profil, man har ett Twitter-konto, man har alla de här sakerna. Men sen, bara för att man har de här, bara för att man har ett Facebook-konto, bara för att man har en Twitter-profil, så behöver inte det nödvändigtvis innebära att man använder dem på det sätt som man kanske utger sig för att man använder dem som. Jag stannar där. Tack.
Tack så mycket.
Då sätter jag mig här, eller?
Ja, sätt dig här.
Tack ska du ha.
Vad roligt. Spännande med alldeles färska siffror och överblick.
Ja. Vad bra.
Nu tänkte vi ta lite frågor. De frågor som jag tar till panelen, kan inte ni fundera på dem också? Så kanske ni kan addera några perspektiv. Så vore det väldigt roligt. Och då tycker jag att vi ger lite utrymme för de här stackarna som har suttit på läktaren och hört oss tycka till om er verklighet. Det intressanta är att både Ulrika och Hampus, som var sociala medieredaktörer, som sagt, ni har ju slutat. Ulrika är egen konsult och Hampus, idag blev det offentligt att du börjar på Intellecta. Så ni går båda vidare till konsultverksamhet inom informationsområdet. Men nu vill vi ju höra lite hur det var, så om vi lägger upp den första frågan. Här har vi just det. Om ni vill ha handles på, så hittar ni dem där. Om ni vill twittra om oss, tänkte jag kunde vara lite service. Men så kan vi ta den första frågan. Och jag tänkte vi börjar i den positiva änden om hur det faktiskt var. Någonting av de goda exemplen som fungerade bra, som ni kände gav något nytt. Vill du börja, Hampus?
Ja, det kan jag. Ja, alltså för det första, det var ju skitkul, får man väl säga. Det var jättekul att sitta mitt i en valrörelse. Och en av de positiva sakerna skulle jag säga är att jag hade väldigt god access hela tiden. Det fanns en stor nyfikenhet, det fanns ett stort intresse, det fanns en stor vilja. Det är klart att liksom, vi gjorde snedsteg och ibland hade jag svårt att få igenom idéer och sådär. Men på det stora hela så fanns det väldigt stor öppenhet och accept för det arbetet som gjordes på nätet. Det var inte så här dörren i ansiktet hela tiden när man kom med idéer, utan tvärtom, en liksom god nyfikenhet. Om man kunde presentera sitt case väl, så fick man de audiens som man behövde och den tid man fick till, och fick ofta igenom sina förslag liksom. Så det är väl på den positiva sidan, skulle jag säga, att den där viljan att jobba med sociala medier var faktiskt så pass stor att man var beredd att bjuda till. Intent.
Men har du något sånt där riktigt, det kan vara i det lilla, ett klockrent exempel som du kände, det här träffar rätt?
Ja, alltså en sak, du har varit inne på Mona Sahlins Facebook-sida. Det är nog en jag tycker fungerade väldigt bra, som var en bra både liksom från strategi till genomförande, en välfungerande del av vår verksamhet. Ett annat var ju att Mona Sahlin slutade twittra. Det är också någonting jag är ganska stolt över. Det var nog det första jag gjorde. Så här, var dag
eftersom hon inte gjorde det.
Eftersom hon inte gjorde det. Och att det var så att säga ännu lättare att få till. Att få dem att inse att nej, det här är ingen bra idé. Låt oss sluta med det. Det finns en uppsjö av olika saker. Jag tycker någonting som man ska ge cred åt är ju Netroots, alltså vårt bloggnätverk, Socialdemokraternas bloggnätverk, som under valrörelsen lyckades prestera någonstans runt 40 000 bloggposter, tror jag. Det arbetet är ju gigantiskt och värt
mot
otroligt.
De förväntade 20 000,
ja,
precis, såg jag, precis. Så då är det ju väldigt bra.
Ja, och även 20 000 är ju otroligt mycket. Ja. Och det för lite tillbaka till en sak som jag tycker är jätteviktig, det är att vi måste utvärdera de här insatserna utifrån liksom kanalernas karaktäristika, eller vad vi brukar säga. Poängen är inte att det ska vara central närvaro. Poängen är att det ska vara distribuerad närvaro. Poängen är inte att jag ska sitta och twittra från Socialdemokraternas centrala konto. Poängen är att så många som möjligt där ute ska göra det. Och ett problem med det är att när vi mäter, när vi tittar sen, när ni mäter, när jag mäter, när vi tittar på det här utifrån, så tenderar vi att titta på de centrala kanalerna. För att det är greppbart, det är möjligt att utvärdera, det är lätt att liksom mäta Mona Sahlins antal fans. Det är mycket svårare att titta hur många socialdemokrater i hela Sverige skriver någonting på sin Facebook-sida. Fast det är egentligen det vi är intresserade av.
Fast det ska jag ju säga, att det har jag faktiskt gjort.
Jo, vi försöker. Men det finns liksom ett metodfel i själva ansatsen. Mm. Och därför tycker jag också att på ett sätt att du hamnar i fel slutsats när du börjar, när du säger nej stort. För svaret är kanske snarare, vi vet inte. Mm. Hur många av dem som skrev om Emelie eller länkar till henne var socialdemokrater?
Men vi kommer till den sen. Ja. Nej, men nejet var nog som svar på blev det politik 2.0. Mm. Alltså som partiorganisationerna.
Fast även där skulle jag säga att politik 2.0 är inte interaktion med de centrala kanalerna. Politik 2.0 är interaktion med politiker på alla nivåer.
Och jag själv, det måste ju komma tillbaka, och det är där det blir ju en diskrepans sen, för att vi vet inte vad händer, påverkar det beslut alls och så.
Aj, absolut.
Men vi kommer till alla de här delarna. Jag måste ju höra Ulrika om du hade något gott exempel.
Ja, så jag tänkte vara lite inne på det som du slutade med, det här Netroots, och vi i Centerpartiet hade något motsvarande som heter Centernätet, som utvecklades under sommaren 2009 och framåt, som jag och en kollega arbetar med. Och han var framförallt ute och utbildade, och han var också projektledare för den här, och jag var ute och utbildade. Och det handlade just om distribuerad närvaro, att få fler centerpartister upp på banan, att få fler att blogga. Så vi höjde, vet inte hur många, om det var flera 100% mer som började blogga tack vare det, och som ville lära sig vad en länk är. De ville det här. För när vi var ute, vi höll första utbildningen tillsammans i en liten ort i Sverige, och då insåg vi vilken gigantisk klyfta det är. Folk sitter där och vet inte vad en länk är. För oss är det självklart. Vi snackar om tweets dit och fans dit. Och så det var ett jättearbete. Och det kommer behöva fortsätta under fram till nästa val också. Och sen tycker jag att det var, om vi går in på det här med att räkna antal fans och så. När man blir uppringd av traditionell media, så kallad, av journalister, så var det oftare hur många fans har ni, hur många tweets. Det var mycket fokus på just det. Men sen, jag vill också lyfta Maud Olofssons Facebook-sida som jag tycker faktiskt fungerar bra. Det var hennes personal som skötte den, vilket också står tydligt. Och de var väldigt lyhörda för input, hur de kunde arbeta. Jag gick precis in på den och kollade nu, och de har även fortsatt efter valet, vilket är jättebra och positivt. Mm. Sen var det även internt där med antal tweets. Det var även ett antal fans på Facebook. Det var lite hysteri på det också. Man ville få upp, det måste vara fler fans. Det var viktigare ibland än innehållet. Men framförallt vill jag puffa för just Centernätet. Och vi har en centerpartist uppe i Luleå som heter Mattias Larsson, som har gått igång hur mycket som helst på det här. Jätteengagerad. Som säkert kommer hjälpa till att sprida sitt engagemang till fler centerpartister uppe i Umeå. Och det är jätteviktigt.
Men den stora frågan, läser någon de här bloggarna? För det är ju min generella uppfattning, när jag haft förmånen att dyka ner i lokalt bloggande och göra en ordentlig översikt, så är ju tyvärr det mesta bloggandet är ju ofta fortfarande, ja, men det kan vara hela första majtalet, det är talmanuset och ingen interaktion, och man ser inga kommentarer och så. Mm. Det är därför jag vill ha så här lite lyckade exempel på där det faktiskt hände någonting, där man fick en dialog med väljarna eller något sånt.
Ja, låt mig återkomma till just den, för jag har inga klockrent exempel just så här. Men sen har vi ändå förebilder som Anna Johansson, Fredrik Fedley, där det faktiskt blir interaktion. Och
men ni har ju min favorit, Ingrid i Flen.
Ja, till exempel.
Men precis. Hon jobbar ju aktivt med att försöka få in. Men jag bloggar ju väldigt på ett sätt som man känner vore relevant. Mm. Men fortfarande svårt att nå ut till väljarna.
Men därför tror jag att det här är bara ett arbete som har påbörjats. Det måste fortsätta. Så vi hoppas att det finns folk inom partierna som fortsätter det här arbetet med att utbilda. För det är inte klart långa vägar.
Du som väljare, även om du är forskare med specialintresse, har du något sådant exempel du kommer ihåg från valrörelsen?
Ja, jag blir ju inte representativ på något sätt. Nej, men jag har lite kommentarer till det ni sa då. Men börjar med det. Hampus, ja, just det. Om att det gäller distribuerade form, det är det som är intressant. Va? Jag håller fullständigt med. Det är väldigt spännande att se hur det har funkat eller inte funkat. Och kollar man på det här datasättet som jag jobbar med just nu då, med Twitter-studien, så ser man att det är väldigt, ja, jag ska inte säga väldigt, men relativt få rikspolitiker som sitter och är experter och så, eller som sitter och som twittrar det här, utan det är distribuerat, det är människor ute i periferin så att säga. Största parti i förhållande till antal tweets i det här med hashtaggen är Piratpartiet, vilket kanske inte är jätteförvånande egentligen, men vart finns de idag? Sitter inte i någon riksdag. Så att den här idén om att succé på sociala medier automatiskt leder till succé i parlamentet, det stämmer nog inte riktigt, som ibland förekommer då. Mm.
Mm. Har vi någon i publiken som har något favoritexempel som man skulle vilja lyfta? Björn har en mikrofon i så fall. Två har vi till och med.
Jag kan under tiden kan jag säga, ja. Alltså Högbergs tankar. I Vimmerby blir ett jättebra exempel på en lokal politisk blogg som har liksom nationella kopplingar fram och tillbaka. Så hur det har gett honom en större utrymme lokalt och tvärtom. Alltså, strålande exempel.
Sådana är ju kul att dyka ner i och lära sig av.
Och jag kommer då tänka på Per Ankersjö naturligtvis.
Ja. Han är just ju kopplingen till den tweet vi såg med avstängningen.
Ja, och när det gäller just den frågan så var inte jag alls involverad i det. När det gäller personen i fråga, Ove Svedén, så har han varit föremål för diskussioner förut. Och det här var väl någon slags kulmen, antar jag.
Ja, för där jobbade ju Per väldigt så, interagerade med omvärlden. Den valde bloggen som plattform för att parallellt tala om vad som faktiskt hände och att ni skulle ha möte på kvällen och allt det. Mm. Just.
Sen har vi en till som Albin Ring Broman, som jobbade på Riksdagskansliet visserligen, nu jobbar han i Stadshuset, som jag tror har varit viktig för den interna mobiliseringen på Riksdagskansliet och på bland centerbloggare i övrigt, för att han har skrivit jättemycket puffat, legat högt upp på Politometern och på Knuff, eller han har klättrat på Politometern, legat högt på Knuff, och det har han gjort inom idogt arbete, och jag tror att hur mycket det har liksom spelat roll på det stora vet jag inte. Men han har inspirerat folk i partiet.
Mm. Det där är intressant. Alltså där, för att även om en person inte får genomslag så att säga i media, så kan det tjäna som exempel för andra. Så att det är väldigt viktigt tror jag också. Att man har sådana förebilder, låter lite stort. Men att det finns den typen av personer i organisationerna.
Mm. Hade vi någon fråga? Ingen eller synpunkt på något gott exempel? Nej, då går vi vidare till den mer dystra sidan. Någonting som ni verkligen kände, det där blev fel. Du har ju varit inne på Twitterkonto, Campus. Har du något annat sånt som du vill berätta om som man kände? Nej, det här funkade inte i de här medierna. Eller vi gjorde inte det vi borde ha gjort.
Så alltså, det stora problemet, eller det som gör att vi inte når 2.0, politik 2.0, är ju inte så att säga tekniska begränsningar.
Nej.
Det är ju samma strukturer som har hindrat oss från att ha politik 2.0 innan internets tid. Det fanns politiker som stod på torg och gator och pratade envägt, så det fanns politiker som tog diskussionen då som nu. Det som har hänt är ju att vi har en möjlighet till interaktion som är större och som vi kanske inte utnyttjar. Det är ju liksom, det är det som är utgångsläget, så att säga. Det som har varit det hindrande faktorn eller faktorerna har ju varit intern. Alltså strukturer, det har varit hur organisationerna är uppbyggda, hur maktcentren ser ut. Alltså samma saker då som nu. Och det är de som har hindrat nu också. Och det är svårt att konkretisera det. För att det är mycket mer subtilt än så. Men för att ta ett väldigt konkret exempel så tror jag att... Ett jättebra exempel i all sin banalitet är att riksdagsledamöterna inte kan använda iPhones. Att de inte kan installera Twitter på sina datorer. Att människorna på på Socialdemokraterna inte har administrativa rättigheter på sina datorer. Det förhållningssättet till allt omöjliggör ganska effektivt politiker att vara i dialog. Och nu låter det som ett liksom, steget mellan tekniska förutsättningar och dialog. Det finns ju ingen korrelation däremellan. Nej, det gör det inte, men det är ett uttryck för en kultur som effektivt omöjliggör ett nytänkande. Hade det varit en annat årtionde hade det här kanske handlat om accessen till högtalarsystem. I don't know. Men den ingrodda kulturen tror jag är ett jättestort problem. Det tog mig liksom 3 månader att få fram en iPhone till Mona Sahlins stab. Och det var inte för att någon var emot eller för att jag inte hade pengar. Utan för att gå igenom de här strukturerna som då är, vissa tillhör Socialdemokraterna, vissa tillhör riksdagsförvaltningen och deras säkerhetssystem och Säpo. Säpo var faktiskt inte inblandad i det. Men liksom 3 månader för att få en iPhone.
Hur gick det med Marita Ulfskog? Fick hon en iPhone någon gång?
Nej. Jag vet faktiskt inte.
Hon har fortfarande inte upptäckt alla som har pratat med henne.
Nej, alltså reply-knappen. Men det, problemet med det är ju att det är svårt att upprätta kontakt med henne som hon inte ser när man kontaktar henne.
Men vad pågår det för, vad finns det för tankar om det? Det måste ju finnas fler än du som gör den reflektionen att det här inte
funkar. Men det hoppas jag. Det hoppas jag. Men det är ju en väldigt stor förändring. Och det där är ju inte helt främmande från de problem som stora organisationer och företag och myndigheter ställs inför. Att verkligheten inte är kompatibel med de interna processerna och systemen. Och återigen, alltså det låter som ett väldigt teknokratiskt perspektiv på det här. Men jag tror att det är en väldigt hindrande faktor. Faktiskt.
Men utifrån får man ju lite svårt att förhålla sig till det, för att det finns ju, alltså företagen kan man på något sätt tänka, ja, de kommer ju, de förlorar ju sin business på sikt, och är de så korkade så må det vara hänt, men som väljare och samhällsintresserad blir man ju lite ledsen nu över det faktum att finns det någon aktör som verkligen i sin kärna ju vilar i, det handlar ju om att man faktiskt vill interagera med sina väljare. Man vill ha en aktiv medborgardialog. Det har man ju velat långt innan nätet fanns överhuvudtaget. Det är ju vad det har gått ut på. Och ju bredare beslutsunderlag för att få mandat att driva den politik du har. Det ligger så i grunden att vilja skapa de här förutsättningarna. Och så då har man en ännu större plikt att göra det.
Ja, självklart. Ja. Alltså, det finns inget försvar för det här. Det är ju bara ett försök att hitta förklaringar varför vissa saker är väldigt knepiga. Liksom. Mm. Och att ibland är det så banala saker. Det handlar inte om vilja, utan det handlar om liksom, tekniska förutsättningar eller sånt.
Ulrika, har du klurat ut något exempel där du kände vi kunde ha gjort annorlunda? Det kan vara konkret också.
Det finns olika. Men jag tänkte på det här med interna processer. Det är något som att det, något som man inte... Som, när man jobbat inifrån så är det otroligt frustrerande. Då sitter man och läser vad du skriver och vad andra skriver. Man tycker att ja, precis så borde det vara. Så sitter man med de här interna processerna och ser hur pass krångligt det är internt att få igenom vissa saker. Det har varit en otrolig frustration. Men som ett mer konkret svar på din fråga, så tycker jag att det arbete som påbörjades med att få fler personer ut på nätet var jättebra. Dock när vi närmade oss valrörelsen så blev sociala medier någonstans synonymt med kampanjtänk. Och då blev fler personer som jobbade med det här också, och alla delar hade inte alltid beröring med andra delar, vilket blev väldigt konstigt från min sida sett. Så att De sista månaderna så var det mest kampanjtänk från vår sida på de sociala medierna. Det märktes väl också, även om vi fortfarande hade kvar dialogbiten. Vi försökte ta dialogen på Twitter och där tror jag att vi lyckades till 100% nästan. Facebook vet jag inte om det fallerade lite.
Men det är lite som du har sett också. Mm.
Det är alltså att det är kampanjtänk på sociala medier, det förvånar mig inte överhuvudtaget. För jag menar, varför är man med i en valrörelse? Man vill ju vinna den. Och då använder man de här kanalerna på så vis som man har gjort tidigare. Då.
Det blev så väldigt tydligt bara just
då. Ja, visst. Jo, därför att det ändrar karaktär lite grann. Och sådär. Men det jag kommer att tänka på, det du nämnde, ni pratade både om interna strukturer som gör det svårt att få igenom såna här saker. Kan det inte vara så att det handlar om, alltså det är kontroll. Kontroll över budskapet. Om man har ett kampanjbudskap som man ska få ut, så gäller det att se till så att det ser på något sätt uniformt ut. Va? Att man kan kontrollera hur det utformas. Ger man det, öppnar man så att människor kan göra sina egna banners, göra sina egna... Du hade någon app där man fick konstruera egna slogans med förutvalda ord. Då riskerar man att förlora lite grann av den här kontrollen. Och det kanske gäller internt också då, eller uppenbarligen eftersom man inte får administrera sig i datorer och så.
Jag skulle faktiskt svara nej för att provocera lite.
Ja, visst.
För att det är den vanligaste liksom, det är de flesta tror att det var en rädsla för ett icke-uniformt budskap. Jag upplevde faktiskt inte det.
Nej.
Alltså, utan det var den stora accept. Bloggarna kommer skriva vad de vill, Netroots igen liksom. Vi kunde ju inte diktera vad de skulle skriva. Det är inte poängen. Man tipsar dem och de är sossa. Och de har sosseroser som de har gjort själva. Som vissa är skitsniga och vissa är bak och fram och upp och
ner. Ja, det var det jag tänkte. Alltså,
det finns inget större... Vi har åtminstone inte haft ett problem med att kommunikationen ska vara jätte liksom, stringent på det sättet. Det är inte där problemet var att man var rädd för att budskapet skulle börja spreta. Alltså, det finns säkert lite det också. Som att det är ju en kommunikationssanning att man ska försöka hålla ett budskap. Men nej, det var inte där. Det är inte det problemet. Det fanns inte en stor rädsla. Jag upplevde aldrig att folk kom springande till mig och skrek nej, nu har den där gått utanför ramen och sagt, uttryckt en egen vilja. Utan ibland så kom det upp frågor sen innan Socialdemokraterna centralt hade formulerat en åsikt, så var det ju både 1, 2, 3 och 10 bloggare och twittrare som hade uttryckt sin åsikt. Och det var aldrig liksom en inpiskningskultur där. Så att den rädslan tyckte jag inte var så stor. Men det finns andra rädslor som är mer struktur och kanske makt, jag vet inte.
Jo, rädslan för att förlora makt.
Ja, men inte, alltså inte rädsla för att budskapet... Nej. För att man gick off topic eller gick utanför. Jag upplevde faktiskt inte det.
Lycka, en kommentar?
Jag vet inte om det här är min sanning eller om det är en generell sanning. Men jag tänker att man såg på de här budskap som lades på Twitter, Facebook och bloggar. Som att det är inte så många. Det är inte så viktigt. De räknas inte ändå. Därför att vi kommunicerar centralt ifrån mot traditionell media. Det är fortfarande det som är viktigt och vi kan låta dem hålla, nu pratar jag inte bara om Centerpartiet utan generellt sett, de kan hållas lite och vi vet att traditionell media som det är där allting händer.
Men det intressanta är att då har man ju totalt missat det som har hänt i medielandskapet, det faktum att, jag menar, likväl som ni blev sociala medieredaktörer så anställdes det sociala medieredaktörer på vartenda radioprogram, varenda kanal, och tidningarna har sina egna som ännu mer, inte bara webbredaktioner så. Och där det ju så mycket handlar om Malin Krona som är sociala medieredaktör på Ekot. Hon pratar ju om att för henne i sitt arbete så är de sociala medierna att jämföra med att gå till kyrkbacken en gång i tiden. Där prästen höll sin predikan så gick man ut och diskuterade den på kyrkbacken. Och att inte vara närvarande som företag eller politiker betyder ju att man inte är med i kyrkbackssamtalet. Och den här poängen... Möjligheter man har att interagera med omvärlden och därmed faktiskt synas med den ideologierna som man står och efterfrågar i Publicistklubbens debatt till exempel. Att faktiskt få en chans att lyfta in de perspektiv som inte finns i de traditionella medierna i så fall. Det har man ju missat helt. Hur är det möjligt år 2010?
Det är en jättesvår fråga att svara på, men kanske skygglappar, för vi pratar fortfarande om de här
fasta strukturer.
Ja, som vi pratar fortfarande om valstugorna, och då pratar om de fysiska valstugorna. De måste bemannas. Det fanns scheman på hur de skulle bemannas. Fanns det inte, var det luckor, då skulle folk dit. Och säkert ut i landet också. Så att det, och så var det inte. Utan när det gäller sociala medier till de anställda, så var det ett par få som jobbade, och de andra ville inte ta i det. Sen så hade vi naturligtvis enskilda personer som satt där. Men man tänker det som kommunicerades ut, var man lägger de personella resurserna. Mm. Lite så.
Finns det någon tanke i publiken varför hur det kan ha missat så? Att det faktiskt är ett sätt att det inte är någonting att bara avfärda som låt dem hållas perspektivet. Någon tanke hos någon? Jag tror ni är experter på det här allihop. Ju.
Jag får nog säga emot lite då. Jag delar inte riktigt den upplevelsen, utan jag tyckte att vi hade... Man intresserade sig för vad som sades på nätet. Både liksom inåtgående och utåtgående. Det var inte av ointresse som det var inte ointresse som var problemet överhuvudtaget.
Nej, jag tror inte ointresse var, min tanke var mer om man förstod vilken oerhörd möjlighet att man faktiskt har att sätta agendan via de medierna också. Att det är ett sätt att addera de perspektiv som man känner saknas i ett skede där man bara har fokuserat på hur ska regeringsbildningen se ut efter valet eller opinionsmätningarna eller så. Men nu hade vi en fråga från publiken också. Ja.
Eva Sartorius, E-delegationen. Det var inte en fråga, en kommentar apropå det här med torgen kontra sociala medier. Jag gick förbi Sankt Eriksplan klockan 1 lördagen 8 dagar innan valet och konstaterade att det var en besökare i de valstugor som stod där då. Så gick jag hem, slog på datorn, och där var det väldigt mycket diskussion på sociala medier. Så att jag tycker nog att det ändå verkar som om vi i det här valet förflyttade oss in från de fysiska valstugorna in på nätet. Även om det bara var en början. Och jag vill gärna se mera sånt.
Mm, tack. Ja, ska vi gå vidare till, eller hade du något att addera, någon reflektion?
Jag tror jag har
en fråga. Ja,
toppen. Det var inte en fråga, det var egentligen en kommentar. Katarina Höj heter jag, jobbar på Sveriges Radio på nätet, och jag är Malin Kronas chef.
Ja. Håller du med om kyrkbacksbeskrivningen?
Ja, jag håller med om kyrkbacksbeskrivningen, men jag känner också igen mig väldigt mycket i det ni beskriver med liksom konservatismen i en organisation. För att jag kan säga att jag dels så att säga så har jag då anställt Malin för att jag förstår att det är någonting vi ska göra, och vi har använt det. Men samtidigt så kan jag känna att jag är en av dem som så att säga, ja men varför och hur gör vi och hur går det till och så. Alltså det är väldigt svårt i gamla organisationer att förstå det här. Och då tänkte jag på den bilden som du som jobbade för Centern sa, att alltså det är jätteviktigt att bemanna valstugorna. Men jag undrar om det inte är lika viktigt att bemanna Facebook som en valstuga. Alltså det var en bild, och det gäller ju även hur vi då måste planera, va. Så att det här var ju ett val där vi gjorde en del saker, men vi använde ju mest de här medierna som output. Det vill säga sprida. Och sen så såg Malin till att vi också lyssnade. Och lyssnandet är ju det som är svårt i alla gamla organisationer. För det är man ingen bra på, va? Mm. Alltså, nu måste jag vara jättesjälvkritisk. Jag hoppas ingen mår illa av det jag säger. Men liksom, har man jobbat med att vara en output-organisation där man liksom kör ut budskap, så är lyssnandet ganska svårt. Fast vi har gjort telefonväkterier och allt sånt där som vi håller på med. Och det vänder också på strukturen. Och då kommer makten och alla de här rädslorna också. Plus att inte vi heller då får vara administratörer på våra datorer, va?
Det var min första fråga.
Jag känner igen det precis i det här liksom med utrustningen. Ja. Det gick lite fortare att få en iPhone till Malin hos oss.
Tack så mycket. Ulrika, kommentar först. Och sen
ja, så jag vill bara trycka på att jag naturligtvis håller med dig om att det är lika viktigt att bemanna Facebook som de traditionella valstugorna. Och förhoppningsvis så kommer det bli så nästa val att man börjar inse det. Men min åsikt är naturligtvis likadant.
Ja, nej, bara snabb kommentar. Det är intressant. Jag har gjort en del studier på hur tidningar arbetar med sina nätsidor. Och när man pratar med tidningsmänniskor så är det ungefär samma kommentarer som dyker upp. Att man befinner sig i strukturer, output-organisationer som damen i publiken sa, som har funkat på samma sätt hur länge som helst. Och nu måste man på något sätt börja tänka nytt. Och det tar tid. Alltså det kommer ju ta jättelång tid innan det rullar igång. Och då kanske något nytt har dykt upp istället. Va? Så man måste försöka anpassa sig till.
Men det är någonting i vår ansats i det här som gör att man glömmer sitt grunduppdrag, som jag tycker är så intressant. Jag brukar ju komma ihåg en intervju jag såg med Henning Mankell för ett år sedan i samband med bokmässan, då man pratade om att boken är död. Det var ju temat genomgående i alla intervjuer. Och jag tror att det var SVT Godmorgon som gjorde en intervju där de frågade honom, och så var det Linda Skugge och någon yngre kvinna. Och frågan var, är boken död? Och Henning Mankell, så trygg i sig själv, så naturligt, säger, ja, men berättelsen är ju inte död. Distributionsformerna är ointressanta. Den här grundtryggheten, om man triggar den, alltså vad vill politikern, vad vill pedagogen, vad vill journalisten? Om man vilar i det och inte har den här andra ingången med alla de hinder eller någonting. För det här är ju en möjlighet att faktiskt göra sitt uppdrag bättre. Den, att vila i det på något sätt, tror jag är nyckeln till att starta processer. Och det tror jag att ni har lyckats med i vissa delar och sett det hända. Man lägger bort allt det här. Och det är ju vad ni har sett hända på Sveriges Radio där.
Ja, hej. Johan Lang heter jag. Jag jobbar med förbättringsarbete, förändringsarbete. Min erfarenhet från det här är att man får aldrig tid till förbättringsarbete. Man måste börja själv. Man måste ha intern gerillaverksamhet. Ett exempel på det tycker jag, Göran Hägglund har jag använt hundratals gånger. När han i den här valturnébussen får frågan, som vi alla får som har jobbat mycket med sociala medier, att vad ger det där med alla de där statusuppdateringarna? Och han har ett enkelt svar, och det har jag också. Jag brukar svara att två av mina bästa kunder som står för mer än hälften av omsättningen, de har jag fått via statusuppdateringar. Därför att en liten sak leder till en stor fråga. Samma sak vet Göran Hägglund. Han sitter där på en kvart, så har han nått 2000 personer. Och så vänder han sig till sina kollegor och säger, hur många har ni nått under den här kvarten? Alltså, vi måste göra det enkelt. Man måste kunna göra det varje dag. Tack.
En fråga till från Peter.
Ja. Låter det? Ja, det. Peter Karlberg jobbar på Skolverket men är också rätt aktiv i sociala medier. Jag funderar på, när man ställer den här frågan om politik 2.0, så ställs ju den frågan i anslutning till en valrörelse, vilket är en väldigt speciell del av politiken. Alltså väldigt påtagligt. Så jag menar att det blir mycket kampanj under de sista 3 månaderna. Det är ju mycket kampanj på gator, torg, överallt. Och det genomsyrar ju liksom hela våra liv, nyhetssändningar, vad som helst. Och det ska göras utspel och man ska ha ut dem där och så vidare. Politik 2.0 handlar ju egentligen, eller borde egentligen handla om någonting helt annat, och där sociala medier bara är en del, nämligen hur förändras det politiska arbetet i vårt land, alltså den politiska processen. Alltså, kommer det här att sätta några spår i att vi får, alltså att den politiska debatten, diskussionen generellt sett förskjuts eller kompletteras, breddas skulle man kunna önska snarast så. Men från medlemsmötet kanske, där det är väldigt få människor som kommer, till en arena som är så mycket mer publik, som når så många, många, många fler. Och det är då som det blir spännande, därför att då förändrar det liksom lite grann av politikens förutsättningar. Och då utmanar det ju verkligen liksom partistrukturer, beslutsstrukturer, privilegierade grupper, makt, eliter och allt möjligt sånt. Och då är frågan roligare, tycker jag.
Ja. Vi tar den allra sist. Hampus, kan du hålla din tanke eller vill du säga en kort reflektion?
Nej, vi kan ta det sen.
Vi tar det sen.
Jag håller bara med jättemycket.
Ja, du håller med jättemycket. Men vi tänkte nämligen, det leder ju osökt in till nästa bild som ändå är lite, hur tänker ni internt? Effektmässigt, finns det något ni kan dela med om? Hur går snacket? Kände man att de sociala medierna gav någonting? Och sen har vi ju en avslutningsfråga sen om just framtidsperspektiven. För man brukar ju, precis som Peter säger, betona, ja men det är ju valrörelse nu. Men studierna, erfarenheterna från förra året, förra gången det var valrörelse, var ju att sen dog ju all aktivitet.
Vi får se.
Vi får se, eller hur? Men hur pratar man? Finns något ni kan dela med er?
Ja, alltså jag tror vi båda försvann ganska snabbt från våra respektive organisationer. Socialdemokraterna, allt jag har hört är att man är väldigt positivt till utfallet av nätsatsningarna i smått och i stort.
Man känner så.
Man känner så. Mm. Det utvärderingarna ser ut att gå i en väldigt positiv riktning kring liksom spridning och effekt och kontrainsatt kapital och sådär. Så att jag tror att man kommer landa i att det här är, att det var lyckat. Mm. Liksom. Sen kan jag inte uttala mig om vad det leder till. De här organisationerna går in i en helt annan logik nu. Nu ska kommunikationsavdelningen på Socialdemokraterna ställa in sig på mellanvalskongress eller vad som är. Det är ett väldigt annat fokus och väldigt mycket människor försvinner och det blir stora neddragningar och väldigt interna. Och som tyvärr är det fortfarande så i alla partierna att det här är ganska personberoende fortfarande. Mm. Så det är lite svårt att säga om vad det tar väg, men jag skulle absolut säga att upp till högsta ort så har det kommit en stor förståelse och kanske insikter. Men det är bara liksom, det är ju tongångar man hör när man hör Bosse Krogvigs eftervalsanalys dagen efter. Liksom, nämner han då bloggarna eller inte, jo, det gör han. Nämner sociala medier, det gör han. Alltså, det var inte bara bassord innan, utan även efteråt så talar man om det i positiva termer. Mm. Sen vågar jag inte liksom dra några slutsatser om vad det betyder i budgettilldelning om 3 år. I don't know. Mm. Liksom. Men mycket positiva. Jag tror ändå att sociala medier, att nätet lyckades bevisa sin roll och sin funktion i den här valrörelsen.
Mm. Ulrika?
Ja, det där är en jättesvår fråga att svara på som jag också slutade. Så jag har inte direkt efter, nästan har inte varit med om någon eftervalsanalys. Men jag tror inte att man kommer att dissa den digitala webben. Det tror jag absolut inte. Det är nog ett arbete som man kommer fortsätta med, det tror jag. I vilken form vet jag inte. Något som jag tror gav någonting också återigen för intern mobilisering var att det finns något som heter Centerbloggar på Facebook. Där de själva hjälper till och tipsar varandra om, nu har jag bloggat om det här, skriv gärna om det här. Där man puffa för varandra. Men centralt ifrån så vet jag inte. Men däremot att vi har att Centerpartiet fortfarande har en hemsida som länkar till Facebook och som har någon form av distribuerad närvaro till de andra kanalerna, tror jag är en indikation på att man vill fortsätta, att de har lagt upp en ny film och så. Och jag tror att man kommer se också, jag tror att en del fokus har lagts på att utvärdera och analysera de här kampanjerna som gjordes, och därifrån tror jag man kommer ta en del sanningar, så kallade sanningar, hur man ska gå vidare också. Att den här kampanjen fungerar, då kanske gör det sen. Och då återigen kommer in på en annan sak än det här om ett förändrat medielandskap. Men ja, det är jättesvårt att säga.
Men om vi ändå pratar lite bloggar här och så. Jag var ju inne på den bloggpost som jag vill hävda ändå ledde till att vi inte har en majoritetsregering. Faktiskt skulle man kunna dra till sin spets. Och då skulle jag ju vilja veta hur er vardag ser ut. För det jag kan se, det är ju att det är ju en bloggpost som man gjorde försök att kanske avfärda lite för att den skulle vara vänsterpartistisk propaganda på något sätt. Missade poängen, precis som du var inne på, att det faktiskt var en fråga som drevs bortom de egna partileden och engagerade väldigt, väldigt brett. Det man såg i kommentarsfältet var ju att det var ju ingen från allianssidan som gick in där och agerade. Och man såg att från er sida så gjorde ni ju precis enligt all sociala medielogik och gjorde precis det rätta. Kanske gick över gränsen ibland i fråga om att vilja lyfta för mycket på det, men att länka till det. Det var en bloggpost som rankades 1 på Twingly i början och var 10 inom ett par dagar för att så många länkade till den. Ni utnyttjade kraften i ett bloggnätverk. Och det förtar ju inte berättelsen i sig alls, utan det är ju bara att jobba enligt all sociala medielogik. Men hur var er verklighet? Om vi börjar, Ulrika, jag hade ju önskat att ni syntes mer och faktiskt i så fall stå för den vårdpolitik och säga nej, det här är inte effekten av vår vårdpolitik.
Det här är en fråga som är otroligt frustrerande för mig, väldigt, väldigt frustrerande. För att jag satt vilket jag inte gjorde under valrörelsen, just då satt jag inne i pressrummet och det blev stora, stora diskussioner om det här. Jag och någon mer som jobbade just med sociala medier sa att vi måste ut och kommentera, vi måste göra någonting. Och vi, det blev som sagt häftiga diskussioner med, press, med de övriga pressfolket där de sa att nej, vi kan inte göra det här. Det är inte vår fråga, det kommer bli mycket sämre om vi svarar. Jag försökte övertyga dem, och men presschef och andra pressekreterare sa att nej, vi ska inte göra det. Det var ett tydligt ställningstagande. Vi ska inte, det spelade ingen roll vilka andra argument man kom, utan det här var ingenting vi ville ge oss in i.
Och så var man ändå tvungen att hantera det i varenda påföljande debatt. Hur tänkte ni? Vad såg ni hända?
Ja, alltså du säger att vi gjorde allt rätt, och det är min bild också.
Ja.
Vi var ju, när det kom så gick vi in i liksom, krisberedskap heter det inte, för det var motsatsen. Liksom. Men vi var ju extremt mobiliserade. Och balansgången är jättesvår, alltså, som du är inne på. Och det finns massa etiska och moraliska aspekter här, och jag tyckte att vi skötte det bra också.
Det var några för många tweets eller så, men det är en väldigt liten målgrupp där. Och det viktiga var ju det som hände runt omkring.
Ja, jag tycker alla skötte det fantastiskt bra. Och liksom, men precis som det ska vara så är det inte vi kan inte sitta där och orkestrera något sånt här. Det händer någonting där ute. Det är en tjej som skriver av egen frustration över sin mammas situation, skriver det här inlägget. Vi ser det, vi gör det, det stämmer med den bilden som vi har av ett Sverige. Vi har sett tusentals sådana här berättelser tidigare, men de har inte haft det där. Det är tajming.
Det var ju tajmingen, det var den extremt... Ja.
Och det vi gör då är ju, allt vi gör är ju helt öppet. Ni kan ju säga vad vi gjorde. Mm. Liksom. Och det var ju bara att understödja spridningen av den berättelsen. Mm. Framförallt via bloggnätverket, även via vissa centrala kanaler. Nej, jag kan bara hålla med dig. Vi gjorde allt rätt. Mm. Vi var väldigt duktiga.
Anders och sen Ulrika.
Ja, nej, men alltså det är spännande. Man kan se många exempel på det i tidigare valrörelser också. Att man kan hänga upp en abstrakt fråga. Nu är inte sjukvård särskilt abstrakt, men om man bara pratar sjukvård i allmänhet. Man kan hänga upp den på en person, en händelse, ett sammanhang. Så blir det väldigt mycket lättare att få ut det. Och det här var ju perfekt. Alltså. Så jag menar, det hade ju varit, jag håller med, ni skötte det väldigt bra. Det hade ju varit, det var så uppenbart att det här kan man använda på det sättet som ni gjorde. Fanns det några fler sådana där? Den fick mest genomslag i alla fall. Fanns det några fler sådana här personifierade?
Alltså vi hade ju en sjukförsäkringsfråga långt tidigare.
Ja, jo, men sen lyckades ni hänga upp det på att det kom den här. Men fanns det någon mer sådana där som man lyckades koka ner till en person? Eller?
Alltså, man ska inte förta sig här. Man ska inte säga, det var inte vi som gjorde det här på något sätt.
Nej, men ni körde ju på det. Alltså, helt uppenbart.
Ja, men bara för att liksom, det är inte vi som konstruerade det här, utan det var ju...
Men, och det var ju den analys som gjordes utifrån. Jag satt ju själv i Studio 1 och fick just den frågan om det inte var så att det här var helt orkestrerat.
Ja, planterat.
Ja, och där tog man ju, alltså det man inte såg från allianssidan, det var ju att den här frågan har lämnat för väljarna partipolitiken och det. Och de borde ha agerat på den. Och inte avfärdat det bara för att det kan vi inte göra för alla S-bloggare eller alla Netroots-bloggare har länkat dit. Det blev ju en intern process som gjorde att man inte var relevant för väljarna i det läget. Ulrika ville tillägga något.
Ja, när jag bara ser ett fenomen själv när jag sitter och pratar. Jag sitter och säger att man inte har trott på bloggarnas sprängkraft och det var lite marginaliserat och så här. Ändå är man jätterädd från flera partiers håll att gå in och kommentera när det gäller det här. För då är man rädd för vilken sprängkraft det kan ha. Det är ganska intressant. Jag bara slog mig nu.
Och att det blir tokigt, för sprängkraften blir ju större av att inte finnas där. Det hade varit oerhört relevant att ge andra perspektiv på vad just det är. Varför det var som det var i det här fallet.
Mm. Men då tänker man väldigt mycket, vilka frågor är det vi äger vi? Vi äger inte den frågan och struntar vi i det. Då tänker man traditionellt.
Och jag tycker det är oerhört icke-respektfullt mot väljarna. Alltså det är väljarförakt, tycker jag. Vad säger du?
Jag har bara en snabb kommentar på det. Det finns, jag har glömt bort namnet på honom nu, men en av de ledande kampanjmotorerna inom Demokratiska partiet i USA som menar då att man kan inte vinna valet med nätet. men man kan förlora det på nätet. Så att, apropå det du sa om att man kan, det kan explodera ganska hårt. Det känner ni igen, ni nickade bägge två så här. Så
ja. Ja, mycket absolut. Spännande. Men ska vi ägna lite avslutande tankar kring hur ser det ut fram till 2014 och om vi kanske kan applicera det ni har lärt er generellt för opinion och påverkan på nätet?
Vill du börja?
Det är en det är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag tror för sagt, min förhoppning är att man kommer fortsätta att fortsätta det man har ändå påbörjat. Och att det då inte ska behövas sociala medieansvar, utan det här ska vara någonting som finns inne i organisationen, tänkt precis som man tänker traditionell medie och allting annat. Sen tror jag just det här om det förändrade medielandskapet, det är någonting som jag pratat ganska mycket om, både privat och på jobbet och så. Det tror jag är en realitet som partierna måste ta till sig. När de gör det vet jag inte.
Men är det inte nu så efter valet att precis på samma sätt under valrörelsen att man har sina valstugor, man har sina debatter, man har sina stortavlor som jag började med, man checkar av allting. Är det inte så att det finns den checklistan nu också och där man inte har adderat nya beslutande former eller så, eller jobba med bredare beslutsunderlag på något sätt genom att engagera väljarna? För man har ju avfärdat mycket, ja, men nu är det valrörelse, det är inte tid för de sociala medierna. Men nu knyter vi an till Peters fråga här tidigare om att det ju handlar om att här skulle man ju kunna addera nya komponenter.
Just nu så håller man fortfarande på att sätta hur kontor eller hur kansliet ska se ut och sådär. Så att jag tror att det är nog ett arbete som pågår.
Ja, det är första checken. Ja. Och så då, ja, och sen nästa moment.
Administrativa rättigheter på sina datorer.
Ja.
iPhone skallar i riksdagen. Jag ser massa utveckling här. Och förstås nya, liksom, att använda tekniken i en bred märkelse i interna politiska arbetet. Det är ju allt från hur vi organiserar kongresser till hur man skriver propositioner eller motioner till ja, men vi vet hela det där paketet som måste till, och vad vi kallar det sociala medier eller vad vi nu tänker kalla det spelar inte så stor roll, men partierna måste de här närmsta åren tror jag börja öppna upp sig för alternativa sätt att göra som man att göra det interna politiska arbetet. Sen tror jag att man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Alltså det är fortfarande så att de partiernas uppbyggnad fyller en funktion. Att man ska vara medlem och det ska vara intern demokrati och sådär. Så att jag tror liksom inte på wiki-redigerade partiprogram där vem som helst får tycka. Nej men det där är ingen dystopi eller utopi, utan det är ju en realitet.
Liksom. Det skulle inte funka överhuvudtaget, det är det som är.
Nej, och det är inte så att tycker att partier ska organisera sin verksamhet.
Nej, absolut inte.
Men samtidigt så skulle jag önska lite mer åt det hållet. Men
det måste ju kunna gå att kombinera, för det är precis den där poängen som man saknar synliggörs. Ja, det finns en poäng med den struktur partierna har.
Ja.
Den heter demokrati.
Japp.
Och den är man inte att vila i det man handlar om.
Absolut, och där har jag ju gått i polemik med dig några gånger. Nej, men det vore odemokratiskt av oss att liksom fråga Twitter vad de tycker om någonting
absolut.
Som vi faktiskt röstade om på partikongress förra året. Men då är frågan, hur hanterar vi nästa partikongress så att den kanske blir lite mer transparent, lite mer öppen. Lyckas attrahera lite nya medlemmar. Alltså vi alla partier som tappar medlemmar och svårt att få nya ungdomar att engagera sig och att om de engagerar sig att stanna kvar längre. Så det är klart att vi måste förnya det interna demokratiarbetet radikalt. Och jag hoppas att man börjar göra det nu och att man tar de stegen. Sen är jag helt med Ulrika här, att jag hoppas att vi är den första och den sista som titulerar oss sociala medieredaktörer eller sociala medieansvariga, och att det blir en integrerad del av arbetet framöver. För det vi pratar om nu är ju så här, det är ju intern demokratiarbetet. Det är inte en specialfunktion, det är hela demokratienheten på Socialdemokraterna, eller vad det heter inte demokratienheten, men hela den avdelningen som jobbar. Så att, ja, jag vet inte vad min poäng var, men ja, det är så vi måste utvecklas, helt enkelt.
Ulrika.
Jag vill bara lyfta fram en positiv sak som jag kom på med sen, eller fler, det finns fler, men en sak som jag kom på nu, det här med att när vi har haft stämmer, vi hade förvalskonferens, då var faktiskt många som, då hade vi ett Twitterflöde och vi uppmuntrade folk att finnas på sociala mediearenorna för att distribuera ut det till folk som inte var där. Så att det var faktiskt något som uppmuntrades från alla håll och som vi också gjorde. Så såg till så att berättade vilken hashtag man skulle använda och använda Facebook och blogga gärna och sånt. Så det uppmuntrades och det är positivt.
Mm. Anders?
Ja, just det. Framtidsfrågan. Ja. Ja. Nej, alltså, vad jag än säger nu så kommer ju det säkert inte att stämma då om 4 år igen. Så att det är ju rätt svårt. Men jag, alltså personligen så tycker jag att det ska bli spännande att följa den här utvecklingen som ni har beskrivit här. Och om det verkligen blir så att man går ifrån synen på hanterandet av sådana här saker som att man anställer någon som gör det. Och, utan att man istället då börjar närma sig någon slags strukturförändring som handlar mer om att man distribuerar det här ansvaret ut i organisationer. Jag är rätt skeptisk till att det blir så till nästa valrörelse, men kanske om 10-15 år eller sånt där, att man har fått snurr på det. Ja, så jag kanske står här då och visar helt andra siffror.
Mm. Jag tror att jag tror att till nästa valrörelse kommer vi se att sociala medier, nätet har blivit en angelägenhet för hela kommunikationsavdelningarna. Mm. Så långt tror jag vi kommer komma. För det ser jag redan nu. Liksom. Om det har blivit nu är ju partierna organiserade på olika sätt, men vi har kommunikation och organisation och politik väldigt grovt uttryckt. Om man säger att jag tror att hela kommunikationsavdelningen kommer att omfamna det. Jag tror att vi kommer vara en kvarts del in på organisation och jag tror att vi kommer ha en bra bit kvar på politik.
Så 2018 kanske?
Då ja. Men nej, det är bättre än när det var en liten del av kommunikation. Nu är det liksom,
absolut, absolut. Så. Men det blir ju baby steps hela tiden. Så. Och så, sen så ställs det emot de förväntningar som finns på något sätt. Så att det blir en väldigt stor, det blir ett glapp däremellan. Och, så. Och det är väl därför vi sitter här nu och pratar. För att på något sätt visa på det.
Finns det några tankar i publiken? Hur kommer det bli?
Är det någon som vet?
Är det någon som vet? Har ni svaret klart? Det jag tror det är det någon där uppe? Ja. Har vi någon som är på väg med mikrofon?
Tack. Mårten heter jag. Jag har en annan fråga kanske som ni alla kan svara på om man jämför med traditionell media och sociala media. Alltså finns det några spridningssiffror? Hur får man reda på liksom, ett blogginlägg eller Twitterinlägg och sådär? Hur mäter man det? Finns det någon statistik på som man får se att hur många verkligen som tar del av det här? Är det en arbetare på Volvo eller en sjuksyrra på ett sjukhus eller förskollärare? Liksom, hur får man reda på det där?
Hur jobbar ni för att ha koll?
Alltså, ja, det skiljer sig mycket. Facebook är jättelätt att mäta. Liksom. Där har man en ganska bra statistik som även är demografiskt nedbruten. Twitter är ju svårare. Vi vet ju inte vilka de är i andra änden riktigt. Mm. Så det är lite svårare att mäta. Och på bloggar så är det i stort sett... Eller, vi har inte byggt upp ett system där vi kan mäta alla Netroots-bloggares läsare. Utan där ser vi ju bara antal publiceringar och antal länkar. Och på anekdotväg eller genom att fråga den som har bloggen så kan vi få en uppfattning om hur många besökare den har. Så där har ju politometern bättre statistik än vad vi själva har. Men det är väl sånt, man får liksom förbättra mätmetoderna successivt. Men ändå som jag säger så här, vi vet ju fortfarande mer än vad vi visste innan. Alltså, det här är ju fortfarande mer mätbart än flygbladsutdelning där man ofta inte hade en susning. Jo, man visste hur många man tryckte. Mm. Vilket, och sen har du blivit jättesvim på hur många du delade ut och sen har du blivit jättesvim på hur många som lästes. Så att vi vet ju ändå bättre nu än vad vi visste i den analoga världen.
Men ofta i de här mätsituationerna då hamnar man ju i det som ni båda har pratat om. Det är ju då det blir lätt kvantitet. Ja. Mm. Fokus på hur många läsare och hur många fans man har eller hur många medlemmar i sidorna på Facebook. Men så dels, det finns ju ett antal bevakningsverktyg, inget ultimat än, men de utvecklas ju hela tiden. Och det finns det ju absolut, men jag tycker att det är viktigt att i det jobbar väldigt mycket att lyfta inte bara kvantitet utan också kvalitet, där det kan handla om att öka interaktionen för en bloggare som kanske, en centerpartistisk bloggare jag hittade i Uppsala som gjorde cirka 30 uppdateringar varje månad, men blogginläggen var så här långa och inga radbrytningar, svårt att ta sig igenom texterna och så. Det kan ju sådana små saker att faktiskt börja göra radbrytningar, länka ut ibland och få x antal som kommenterar. Det är ju stort i det sammanhanget och för den publiken.
Ja, jag kan bara konstatera att jag kommer inte att ha brist på material till min forskning i framtiden. Jag har ungefär 100 000 tweets då som jag har tänkt försöka gå igenom på något sätt. Jag vet inte exakt hur än, men jag jobbar på
det.
Ja, för att försöka hitta tematik i det då. Vad är det man pratar om? Vilka pratar med varandra? Och sådär. Och meningen är också att det här ska bli jämförande studier med. Jag har en kollega på universitetet i Bergen i Norge som vi ska göra lite jämförande grejer och kolla. De har ju val i Norge nästa år, i alla fall till kommuner och landsting har de det där. Så tittar och jämför lite. Så det finns ju mycket som helst att kolla på.
Vi ska titta på den sista bilden ni hade i presentationen. Om vi tittar förbi de frågorna som vi hade, så framåtblicken har vi precis berört. Det här är ur boken Politik 2.0, när politikerna som medverkade, de 16, två från varje parti, så svarade de, är politiken redo för de här nya arbetssätten? Ska vi se vad de svarade? Att det var under- och felbemannat för medborgardialogen, säger precis det ni har varit inne på, Ulrika och Hampus, om att inte om det görs via några sociala medieredaktörer. Problemet som vi har berört, att man ser sociala medier som ren marknadsföring eller kampanj. Men här har vi något väldigt intressant. Vi tar en sista. Nej, de flesta politiker är inte redo. De har fjärmat sig från medborgarna, är någon som skriver. Men vågar man fatta obekväma beslut i det här medieklimatet? Det är ett intressant perspektiv. Det får man väl, vad tror ni?
Tar man klamydia-brevet så gjorde ju...
Era erfarenheter, där har ni mycket att lära. Och hantera det. Hampus, hade du någon tanke?
Nej.
Så det var lite intressant om det var något perspektiv där som vi saknade. Men jag tackar er så hemskt mycket. Ska bli spännande att se vad som händer de kommande 4 åren. Jag ser fram emot att få veta mer om din forskning och din neddykning i tweetsen, Anders. Och tack så hemskt mycket publiken. Fantastiskt med den här.